Det här är P1, Sveriges Radio. Inbjuden, inspelad, inställd. Debatten rasar efter att konfrontativ högeraktivist bjöds in till lek-tv i SVT.
Det är ett väldigt systematiskt och metodiskt beteende som sammantaget blir så allvarligt att jag tycker att jag inte ville legitimera det helt enkelt.
Om den svenska språkmodellen som ska utmana amerikanska AI-jättar.
Byggt på svenskt innehåll, svenska värderingar, svensk kultur och svenska normer och lagar och regler.
Och så stormar det rejält på det ikoniska amerikanska tv-programmet 60 Minutes.
Right now, CBS News, in my view, is on fire.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Han bokades, avsnittet spelades in och avsnittet ställdes in. Trots att ansvarig utgivare beskrivit innehållet som klanderfritt. Ja, turerna kring högeraktivisten Nick Alinias medverkan i SVT:s program IFS, Invandrare för svenskar, har varit många. Jag träffade programmets ansvarige utgivare Helena Olsson i veckan för att bland annat fråga hur funkar utgivarskapet på SVT egentligen?
Det finns ändå uppgifter som går emot varandra. Det är en person som säger till Dagens ETC till exempel att det har citat studsats med chefer och pratats om mycket inom redaktionen. Det går till och med så långt som att man försöker liksom hitta en person till den här panelen som ska vara en sorts motröst till Nick Alinia. Alltså, stämmer det verkligen att det inte har tagits till en högre nivå det här?
Det har inte nått min nivå, men det hade nått programchefens nivå och det har ju han varit transparent med. Och sen har det funnits delade meningar i redaktionen om det här var ett bra namn eller inte. Micke Lindgren som är inte är anställd på SVT men har rollen som idéspruta eller han var med och skapade programmet. Formellt sett har han rollen som titeln som exekutiv producent fortfarande, har ju också externt varit tydlig med att han försvarade det namnet och tycker också att vi skulle ha sänt programmet. Så där gör vi olika bedömningar helt enkelt.
Han menar ju också att han bollade upp fler namn, bland annat Yasin Byn då, som är dömd för ett par brott, rapparen. Det namnet togs till en högre nivå, säger han. Stämmer de uppgifterna? Det har du fått bolla med en projektledare?
Ja, precis. Yasin var uppe och vände hos mig.
Och då var det nej från dig?
Nej, det släppte jag igenom det namnet. Sen föll det namnet av andra skäl, vilket ju naturligtvis kan hända. Men jag var först väldigt tveksamt, för att här skulle han ju vara en rolig kille så att säga. Och jag var tveksam för att vi då samtidigt legitimerar gängkriminalitet till exempel. Men givet tidsfaktorn, han har avtjänat sitt straff, han påstår själv att han har lämnat gängkriminaliteten. Så sa jag ja till Yasin om det hade gått att lösa säkerhetsmässigt och så.
Nick Alinia är en högermediaaktivist som beskriver sig själv som till höger om SD. Han är mest känd för att på sitt YouTube-konto lägga upp klipp från olika demonstrationer där han konfronterar alla möjliga människor som han anser tillhör extremvänstern. Ett exempel är en video filmad på Mynttorget i Stockholm med titeln "Konfronterar Expo på demonstration mot islamism". Nick Alinia går fram med mobilkameran till den antirasistiska tidskriften Expos frilansfotograf och trots att han upprepade gånger säger att han tycker att det är obehagligt så fortsätter Nick Alinia att gå på.
smygbilden.
Ja.
Ja. Nej, jag tar inte smygbilden. Jag är väldigt öppen med att jag...
Ni kan inte skrämma oss, era jävla smygs, era jävla äckel. Ni kan inte skrämma oss. Fattar du det?
Jag känns obehagligt.
Fattar du att ni håller på och förlorar? Fattar du att ni håller på och förlorar? Din jävla sopa. Gå till polisen, din jävla sopa.
Det är just de här konfrontativa metoderna som SVT:s Helena Olsson lyfter fram som en anledning till att IFS-avsnittet med Nick Alinea ställts in.
Du väjer dig för liksom det här att du ska ha stoppat honom för hans åsikter. Det handlar mer om metod, eller hur ska jag förstå dig där?
Men det är det väldigt systematiska. Det är inte en enskild handling, eller, utan det är ett väldigt systematiskt och metodiskt beteende som känns igen från andra länder också, och som sammantaget blir så allvarligt att jag tycker att jag inte ville legitimera det, helt enkelt, på det sättet som han hade blivit en del som i det offentliga samtalet som vilken röst som helst. Jag är säker på att både du och jag och han kan relativisera enskilda handlingar av det här. Ja, men är det verkligen rasistiskt det där? Är det inte bara invandringskritiskt? Eller var det så farligt? Det är ju ett skoj, eller ett skämt, eller det är satir, eller det är en provokation, eller det är journalistik som en del har hävdat. Det är inte någonting som bygger på journalistisk metod överhuvudtaget. Så att det är det sammantaget, det där systematiska som han är en del av och som är en just nu global historia.
Kritiken mot att SVT ens bokade Nick Alinea har varit stark både från höger- och vänsterdebattörer under veckan. I Kvartal beskriver Ivar Arpi Nick Alinea som en citat fullkomligt gränslös person vars metoder jag tycker är över gränsen i det offentliga samtalet och som han citat aldrig har hört säga en enda intressant sak. I tidningen Arbetet skriver vänsterskribenten Johannes Klenell att citat utrymmesförskjutningen för allt extremare explicita åsikter högerut har pushats länge. Men i och med den här bokningen tycks gänget bakom IFS citat helt enkelt ha bestämt sig för att spränga hela skiten. Slut citat. Men en person som trots allt tycker att även Nick Alinea ska få vara med och leka är högerdebattören Jean Frick.
Ja, det är grängsligt.
Även han har varit paneldeltagare i IFS på SVT. Och även när den bokningen gjordes kom kritik. Jean Frick har på bara några år gått från att betraktas som kontroversiell och ibland extrem till att nu bli inbjuden till inte bara lekprogram på SVT utan också program som exempelvis Politikbyrån. När det här skiftet skedde vet han inte riktigt.
Det bara kom smygande. Liksom. För det var ju något tag så var det kanske att några på Sveriges Radio kunde vara behandla precis som vem som helst. Medan andra, det var som att jag var vår nynazist. Och det kunde, båda kunde vara sant samtidigt också. Så att det var liksom... det går inte att säga någon sån här punkt eller någon speciell. Utan plötsligt så bara... Ja.
Kanske en delförklaring att Jean Frick, till skillnad från Nick Alinea, gjorde avslöjanden i sin egen tidning Nyheter Idag som fick brett genomslag. Som nyheten om att Iraks försvarsminister lyfte bidrag från Sverige under ett annat namn. Jean Fricks hållning är att programmet med Nick Alinea borde sändas.
Han måste ju behandlas på samma villkor som alla andra. För annars hamnar vi i den här fällan där det ska vara något A- och B-lag. Vissa inne i värmen och andra utanför. Jag tycker hela den där kulturen har jag jätteproblem med. Det ska inte vara någon värme i media. Alla människor ska lika behandlas oavsett höger eller vänster eller vad du är. Vilken klasstillhörighet eller vem du är kompis med. Det ska vara skitsamma.
Han lyfter upp att en gangsterrappare som nu i december dömdes för brott mot knivlagen för att han bar en Rambokniv på stan har varit panelist i IFS på SVT.
Kan de människorna vara med, då måste ju Nick kunna vara med. Annars blir det ju väldigt, väldigt märkligt.
I det här fallet så handlar det inte om åsikterna, utan det handlar om metoderna och det handlar om en systematik, en trakasserikultur och sådär. Ja. Som de inte vill vara med och legitimera. Vad säger de om det resonemanget?
Nej, så kan du inte resonera. Vad han har för metoder, om han går över en gräns, ja men då ska väl SVT ta han i en live-intervju, sätta han med Anders Holmberg eller vem som helst och så får han svara för sig. Och är det så att det stämmer att han har gått över gränsen och han har gjort saker som genuint är dåligt och dumt och som folk ogillar, då kommer det ju inte gå speciellt bra för honom i den intervjun. SVT har verktygen, använd journalistik.
Men är det skillnad på det som du beskriver här, är ju någon sorts granskande journalistik, liksom du nämner Anders Holmberg, sitta ner live och sådär. Det här är ju liksom mer ett, jag menar, det kan ju du intuga, du har ju själv varit med, lite mer av ett tramsprogram.
Det är ett tramsprogram med alla mått mätt. Men även i ett tramsprogram, så, som jag sa, kan du ha med en kille som rappar gangsterrapp om grov kriminalitet, då kan du nog ha utrymme för Nick också.
Utanför den etablerade offentligheten i de stora dagstidningarna och i public service, på olika stora YouTube-konton som Studio 3 till exempel, så är Nick Alinea en person som bjuds in ofta för att debattera. I en av Sveriges största poddar, Framgångspodden, var han gäst så sent som i mars i år. Visserligen med få eller inga kritiska frågor. I sina egna kanaler så har Nick Alinea tiotusentals följare och vissa av hans klipp har flera hundratusen visningar.
Han har en ung publik som ni har svårt att nå, nämligen unga högerinriktade män. Att han har ganska många följare på sociala medier. Hur mycket spelar sådana där saker in i när en gäst blir bokad?
Jag har svårt att göra mig till tolk för samtalen, hur de gick och resonemangen på redaktionen. Men jag tror inte att det handlar om det du beskriver nu, att vi vill in och nå de här unga männen. Jag tror att man har bjudit in honom mer på åsiktsmångfaldskontot.
Vi har sökt Nick Alinea, men han tackar nej om det inte är direkt sent. Nu dags för några korta medienyheter från veckan som gått.
En kvinna som jobbade brottsförebyggande på en svensk storbank hängdes för ett år sedan ut i Dagens Industri för att ha en relation med en gängkriminell knarkgrossist. Tidningen byggde sin rapportering på anonyma poliskällor och publicerade en maskad spaningsbild på kvinnan och mannen. Men det var inte bankkvinnan som var på bilden, utan någon helt annan. I veckan klandrades Dagens Industri av mediernas etiknämnd, och noteras kan att tidningen vägrade erkänna sitt misstag ända fram tills dess att polisen i ett PM klargjorde att bankkvinnan var helt oskyldig. Aftonbladet varnade i veckan för att en artikel som såg ut att komma från tidningen var fejk. Det är inte första gången, men just den här, som handlade om att poddaren Julia Frändfors skulle ha utsatts för en rasistattack, fick extra stor spridning. Källkritikbyrån skriver att skärmdumpen på artikeln först dök upp på ett uttalat satirkonto på X. Men det hindrade alltså inte folk från att ta artikeln för sanning, för att i nästa led anklaga Julia Frändfors för att ha fabricerat hotet i den påhittade artikeln. I veckan drog fotbolls-VM igång, och nu väntar en sommar med både grönt gräs och reklamraseri i tv-sofforna. För i Göteborgs-Posten bekräftade nämligen TV4 i veckan att de tittare som följer matcherna i linjär tv kommer att få ett reklamavbrott mitt i respektive halvlek. Det här eftersom FIFA bestämt att varje halvlek kommer att avbrytas för en kort vätskepåfyllning.
Samtidigt som flera amerikanska AI-jättar står på tröskeln till att börsintroduceras, vilket väntas göra dem ännu mäktigare, så växer kritiken mot deras marknadsdominans. Är det verkligen rimligt att vi i Sverige ska vara beroende av de här amerikanska giganterna som tycks sluka allt som kommer i deras väg, upphovsrättsskyddat eller ej? Nej, svarade Ulf Kristersson tidigare i år.
Regeringen har fattat beslut om en svensk AI-strategi. Och en viktig del av den handlar om att Sverige behöver bra AI på svenska. Och för det krävs det en språkmodell på svenska av hög kvalitet.
Ja, så lät det när regeringen gav sin välsignelse till forskningsprojektet Selma. Ett samarbete mellan forskare på flera svenska universitet som till skillnad från alla andra språkmodeller ska respektera upphovsrätten. Något som tyvärr inte visat sig vara helt enkelt.
Det känns som inte kommer därifrån. Stå på den sidan.
Ja, reporter här, Joanna Korbutiak.
Utanför Sveriges riksdag letar jag desperat efter Lä. Tillsammans med två personer vars organisationer spelar en viktig roll för det här forskningsprojektet.
Johan Taubert heter jag. Jag är vd på Tidningsutgivarna.
Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet.
Målet med Selma är att skapa en språkmodell som inte bara behärskar det svenska språket utan som även förstår den svenska kontexten.
Och det ska bli en språkmodell som är fullt användbar för både fortsatt forskning, men för mediehusen, för kommersiell verksamhet, för myndigheter. Det är målsättningen, att vi ska få en fungerande språkmodell så att vi kan göra oss oberoende av amerikanska språkmodeller i huvudsak som vi använder idag.
Och för att AI ska lyckas med det så behöver den tränas på en massa svensk data. Exempelvis journalistik.
Projektet har riggats. Forskare är anlitade, står i startgroparna för att börja träna en svensk språkmodell. De står och väntar på data. Men rättighetshavarsidan har inte hunnit tillräckligt långt för att idag kunna leverera data. Så att för varje dag som nu går försenas det här forskningsprojektet.
Till skillnad från andra språkmodeller som misstänks ha roffat åt sig all text de hittat utan att fråga om lov, så ska det här projektet, som till huvudsak finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och är en del i en större AI-satsning som förkortas WASP, både fråga om lov och på sikt ersätta upphovsrättsinnehavarna.
Det här är det enda projektet i Sverige där man tar hänsyn till upphovsrätten men också låter rättighetshavarna sitta med vid bordet och fatta beslut om språkmodellens utveckling och användning.
Utöver Tidningsutgivarna och Journalistförbundet så deltar även Bonnier, Schibsted, Sveriges Tidskrifter, SVT SR och Författarförbundet. Men för Journalistförbundet har beslutet att delta inte varit helt enkelt.
Det finns ingenting som är självklart när det gäller AI-utvecklingen i samhället. Det finns ju stora risker och det har ju blivit en större debatt och diskussion om baksidorna med AI-utvecklingen. Sen tänker jag att just en stor svensk språkmodell är en liten del av det här, men det är klart att det är mycket att ta hänsyn till, och just för de som producerar material med hjälp av språket så finns det såklart invändningar man kan ha och farhågor utifrån yrkesstolthet, kvalitet, framtida arbetstillfällen och så vidare.
Det var först i slutet av förra veckan som Journalistförbundets förbundsstyrelse röstade ja till att gå med i projektet. Ulrika Hyllert förklarar att det som till slut vägde tyngst var att det ger dem en chans till inflytande. I allt från etiska frågor till hur framtida ersättning till upphovsrättshavarna ska utformas.
Vi vill ju vara med för att kunna ha kontroll utifrån de intressen som vi företräder.
Tidningsutgivarna beskriver att det är liksom lite bråttom, det är bra att komma igång. Nu väntar forskarna på data. Är det ni som har bromsat det och kommer ni nu släppa på den bromsen?
Jag tycker inte att vi har bromsat någonting. Jag tycker att vi har hanterat den här frågan snabbt och så snabbt vi kan utifrån att vi vet att det finns ett intresse från forskarna att komma igång. Men vi behöver ju se till våra medlemmars intressen och de intressen som vi har att det kan säkerställas.
Ersättning till de upphovsmän och kvinnor som delar med sig av material till forskningsprojektet blir dock aktuellt först om språkmodellen lyckas och sen kan kommersialiseras. Och i väntan på det finns en hel del frågor att reda ut gällande just upphovsrätten.
Just det. Och pratar man på någon generell nivå eller handlar det om att du som har skrivit 10 artiklar får lite mer än du som har skrivit 2? Eller har man kommit så långt i de diskussionerna?
Inte i det här.
Johan Taubert från Tidningsutgivarna igen.
Kan man säga att det finns en intressekonflikt från arbetsgivarna i mediebranschen och arbetstagarna, journalisterna, gällande en sån här modell, att den skulle kunna göra journalisterna lite onödiga en del av dem?
Om den konflikten finns, då kommer man inte undan den konflikten för att man säger nej till en svensk språkmodell. Utan den konflikten finns ändå, men då är den baserad på amerikanska modeller som är mycket sämre än en språkmodell som dels då tar hänsyn till upphovsrätten, men också är byggt på svenskt innehåll, svenska värderingar, svensk kultur och svenska normer och lagar och regler.
Det sa Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. När det gäller ansvarsutkrävande och granskande tv-program finns inget så ikoniskt som 60 Minutes på amerikanska tv-bolaget CBS. Den enkla tickande klockan är programmets självklara identitet. Och sedan premiären 1968 så har de avslöjat skandaler av en sån dignitet att de senare blivit filmer i Hollywood. Det är kort sagt en institution i den amerikanska journalistiken.
It's a kind of a magazine for television, which means it has the flexibility and diversity of a magazine adapted to broadcast journalism.
And if this broadcast does what we hope it will do, it will report reality.
Men nu stormar det rejält på den anrika redaktionen. Flera högprofilerade medarbetare har på kort tid fått sparken, och i en uppmärksammad intervju förra helgen valde en av dem att ta bladet från munnen.
Det blir väldigt konstigt att jämföra med Uppdrag granskning och Kalla fakta, för 60 Minutes är så mycket större. Men, och har så mycket mer liksom, starkare varumärke. Men i någon sorts jämförelse så får man väl säga så. Men det är inte att göra 60 Minutes rättvisa.
Thomas Mattsson är före detta chefredaktör för Expressen. Idag rådgivare på Bonnier och vice ordförande för intresseorganisationen Utgivarna. Han är också besatt av medier och såg såklart intervjun med den nu sparkade 60 Minutes-stjärnan Scott Pelley så fort den släpptes.
Jag tänkte att den var väldigt stark. Jag tänkte att när man lyssnar så måste man komma ihåg att Scott Pelley har jobbat 38 år på Amerikas största nyhetsprogram. Så att det här är ju en person som vet exakt hur han ser ut, hur han låter och hur han framställs. Men med det sagt så objektiva fakta påvisar ju en stor kris inom den amerikanska tv-branschen, nyhetsindustrin och en konflikt, ett kulturkrig mellan, om man lite grann förenklar, magavänliga aktörer och etablerade medier. Och nu börjar den skörda offer som inte bara är smutskastning, som inte bara är stämningar i domstolar, utan också enskilda individer, profilerade prisbelönta journalister som tvingas sluta sina jobb.
We can save this. It's possible to land this plane. But right now, CBS News, in my view, is on fire.
Rösten är djup och orden är, får man lugnt säga, ödesmättade. Den en timme långa intervjun med Scott Pelley i The New York Times har skakat om rejält i den amerikanska mediebranschen.
People are hurt and shocked in disbelief and just desperate for some explanation, and as you and I sit here today, there still has been none.
Torsdag 28 maj i år, tre veckor sedan. 60 Minutes redaktionschef och två tunga och erfarna korrespondenter tvingas hastigt lämna programmet.
CBS has hired a new executive producer and more longtime journalists are leaving the show. Nick Bilton, a documentarian, author and former New York Times technology columnist, is taking over as executive producer. He replaces Tanya Simon.
En ny chef tillsätts. Han heter Nick Bilton, är techjournalist utan någon erfarenhet av den granskande tv-journalistik 60 Minutes stått för i snart 60 år. När han ska möta redaktionen för första gången går topplocket hos Scott Pelley. Han skäller ut honom och säger att han aldrig kommer att välkomnas av redaktionen. Några dagar senare meddelas att även Scott Pelley, som varit på CBS i 37 år, får sparken. Thomas Mattsson tycker inte att det är ett lämpligt sätt att välkomna en ny chef, men tror inte att det är skälet till att Scott Pelley fick sparken.
Alltså man ska komma ihåg en sak, att CBS 60 Minutes, de drar varje år in reklamintäkter på 670 miljoner kronor. Och nu har man liksom äventyrat, man gör så med 4 av 7 profilerade korrespondenter, så det är en ganska stor liksom, man tar ganska stora ekonomiska risker när man gör som de har gjort. Och jag tror inte att man skulle liksom sparka en sån profilerad person bara för att han eller hon på ett möte uttrycker sig olämpligt inför flera människor. Så det ligger naturligtvis andra mekanismer bakom. Det här är inte någon sorts omsorg av arbetsmiljön från en välmenande HR-avdelning, utan här ligger det ju alldeles uppenbart politiska motiv bakom.
CBS ägs av Paramount, som för ett år sedan togs över av den till Donald Trump närstående och stenrike affärsmannen David Ellison. Sedan dess har det stormat konstant kring CBS oberoende. I centrum står ofta Barry Weiss, som i samband med köpet utsågs till ny chefredaktör. Hon har positionerat sig som en stark kritiker mot det hon anser är en alltför progressiv och vänsterlutande rapportering i etablerade medier, och sagt att hon vill återupprätta förtroendet för CBS med ny journalistik. Och efter en omdiskuterad omgörning av CBS kvällsnyheter verkar turen nu alltså ha kommit till tv-bolagets journalistiska bastion, 60 Minutes, där det som väntat har blivit högoktanigt bråk.
It would have been so much better if Barry Weiss had been offered this job and said, "Oh, that's not for me. I don't know how to do that."
I intervjun anklagar Scott Pelley Barry Weiss och säger att hon verkar vilja anpassa programmets innehåll för att bättre linjera med den nuvarande administrationens perspektiv. En anklagelse CBS-ledning kallar grundlös. Thomas Mattsson tycker den här senaste utvecklingen i USA är ännu ett steg på en mycket oroväckande trend.
Man kan naturligtvis hitta enskilda publiceringar även i 60 Minutes och i så att säga Scott Pelleys gärning som man kan diskutera, såklart. Men den, så att säga, den sammantagna bilden är ju ändå att amerikanska etablerade stora medier i ökande grad ägs och faktiskt också operativt styrs av personer som tillsätter chefer som lägger sig i innehållet med politiska förtecken på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Det är faktiskt en ny utveckling. Och till den här liksom bilden, man skulle kunna säga att det är ett enskilt exempel. Alltså familjen Ellison, ja visst, de råkar ha mycket pengar, de har köpt det på tv-kanaler. Är det verkligen ett stort problem? Till den bilden måste man ju komma ihåg att till exempel Washington Post, den här också så här flaggskeppet inom dagspressen i USA, köptes ju av Jeff Bezos, Amazon-grundaren. Och han var ju väldigt noga de första åren med att inte lägga sig i journalistiken, att investera i fler reportrar och så vidare och så vidare. Men vid det senaste maktskiftet i Vita huset, då skedde det liksom en positionsförflyttning inför det senaste presidentvalet, så la han sig i opinionsjournalistiken. Han har lojalt suttit på första bänk på Vita husets fester. Så vi ser ju liksom hur de här tech-bros, de här tech-miljardärerna liksom anpassar sig än så länge till Vita huset och Donald Trump på ett sätt som får en negativ påverkan på journalistiken. Det är väldigt allvarligt.
Sist här Thomas Mattsson. Och med det är medierna slut för den här veckan. Producent är Johan Cedersjö. Ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Freddy Rammel. Har du blivit felaktigt utpekad i en tidning? Tipsa oss. Vi hörs.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.